Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DTVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkomna allihopa till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om finansmarknaden i stort. Mycket aktiemarknad och mycket räntor och valutor och så brukar det bli lite politiska händelser. Ulf Pettersson heter jag och ingår i redaktionen och med mig denna fredag förmiddag har jag ingen mindre än Viktor Munkhammar. God förmiddag Viktor.
God förmiddag.
Hur är det med dig?
Jo, det är väl ganska okej. Från min horisont har det varit en intressant och bra vecka. De här upprevideringarna av de ekonomiska utsikterna har fortsatt. Det tänkte jag vi skulle gå igenom lite grann. I svenska arbetsmarknaden ser inte ut att drabbas fullt så hårt som man har befarat. Och så har vi ju fått ett räntebesked från Fed och det är ju alltid spännande.
Bra, och från min då företagshorisont så har det också varit en bra vecka för de som äger aktier. Stockholmsbörsen är upp 2-3%, klart bättre än USA och Europa. Det har att göra med HMs historiska omvända vinstvarning, inte minst. Den måste vi ta upp och sen har det hänt lite andra grejer också i Handelsbanken exempelvis. Så vi har nog att diskutera här, Viktor. Ska du börja som är yngst av oss?
Okej, ja.
Vad var veckans grej enligt dig?
Ja, det är ju veckans grej. Ja, men om vi tittar ur ett svenskt perspektiv då, som ändå känns naturligt, så tycker jag nog veckans grej är att det fortsatt då som sagt ser ut som att coronakrisen inte slår fullt så illa som man hade kunnat befara. Det har ju varit tendensen ett tag, men vi fick ytterligare belägg för det här. Dels så kom det jobbstatistik från SCB som visade att arbetslösheten är fortfarande hög, den är över 9%, men det har liksom inte dragit iväg här som man lite grann var orolig för. Också såna här positiva tendenser lite under ytan, att sysselsättningsgraden återhämtar sig lite grann, arbetskraftsutbudet inte sjunker och så vidare. Så att försiktigt positiva signaler. Sen så är det ju såklart att det är fortfarande stora risker på arbetsmarknaden. Varslen har ju faktiskt stigit här efter sommaren och det är ju ett frågetecken för hur många av de här som har blivit permitterade som kommer att återgå och sådär. Men återigen, i jämförelse med vad man kunde tro då, så ser det faktiskt lite bättre ut och det är ju glädjande.
Borde det på att vi är på ute och käka mat på restauranger och sånt där, eller vad är det som gör att det inte blev så illa eller hittills inte har blivit så illa som vi befarade, kanske i april, maj till och med juni?
Ja, men det var ju en bra fråga. Nej, de där branscherna, tyvärr är det ju fortfarande rätt mörkt, alltså kaféer, restauranger, hotell och så vidare. Men mer, vad ska man säga, andra typer av företag där då folk har mer stabil anknytning till arbetsmarknaden, verkar det som att många har kommit tillbaka. En del så anekdotiska belägg också, som Bravida här om dagen sa ju att de ska betala tillbaka det permitteringsstöd de har fått och dessutom då dela ut pengar, men det tyder på att nej, men de säger att de behöver sin personalstyrka som tidigare. Men sen så är det ju verkligen ett problem det här, de som då har blivit hårdast drabbade, nämligen personer som har en lite lösare anknytning till arbetsmarknaden, typiska sådana här första gångsjobb, man kanske jobbar extra på något fik eller vad det kan vara, där är det ju dystert. Och det syns ju också i den här statistiken att sådana som är födda i Sverige, där har arbetslösheten fallit tillbaka ganska markant, medan utrikesfödda så har den fortsatt att stiga. Så den klyftan som ju var oroväckande stor redan innan corona har i alla fall än så länge vidgats ytterligare. De här Ja, man brukar ju prata om då grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden. Antingen att man inte har gått ut gymnasiet eller att man är dålig på svenska eller att man nyss har kommit hit eller vad det kan vara. Och det där är ju verkligen ett bekymmer. Men om man ser arbetsmarknaden i stort så är det i alla fall inte fullt så illa som det såg ut att bli. De flesta trodde ju kanske att det skulle dra över 10% här under hösten och sen stiga till en arbetslöshet på kanske 11 eller till och med 12 någon gång under vintern. Men nu undrar jag om det inte kommer hålla sig på ensiffriga tal. Och det, jag menar 9% är ju inte bra, men som sagt, jämfört med vad man trodde för ett tag sedan så ser det ändå lite bättre ut.
Ja, spännande. Det har ju överhuvudtaget varit jättemycket för dig att göra här. Vi har väl haft Fed-besked och Bank of England håller på att utreda saker. Har inte ECB varit ute också eller var det i veckan innan? Kanske?
Ja, ska vi. Jag pratar gärna om både Fed och Bank of England, men om vi fortsätter lite på Sverigespåret då. En orsak till att det inte är så illa som man kunde befara på arbetsmarknaden tror jag är att ekonomin verkar repa sig bättre än väntat. Och där fick vi nya prognoser från exempelvis Ekonomistyrningsverket och LO här som fortfarande tror på ett väldigt, väldigt stort BNP-fall i år, över 4% minus då. Men det är åtminstone bättre än vad de trodde i sina senaste prognoser. Och ESV är lite intressant också, de gör ju prognoser för statens finanser och där är det liksom ett omsväng vad gäller budgetsaldot på 175 miljarder i rätt riktning om man ser åren 2020 och 2021 jämfört med vad de trodde för 3 månader sedan. Så det blir väldigt väldiga slag på statsfinanserna och det är 2 orsaker då. Dels att skatteintäkterna blir högre än de har trott för att ekonomin inte brakar ihop fullt så mycket som de först trodde. Och dessutom att de här stödprogrammen inte har använts i samma utsträckning som de räknade med i juni. Och det sparar ju också pengar åt staten och är också ett tecken då på att företagen eller vilka det nu är har inte behövt fullt så mycket hjälp som man har trott. Som kollektiv ska man då tillägga enskilda företagare, kulturarbetare, de här grupperna vi pratar om, hotell, restaurang, där är det fortfarande, om inte nattsvart så i alla fall, oerhört mörkt. Men som grupp så verkar det gå lite bättre än man hade trott. Det om Sverige, bostadspriser kanske vi ska prata om sen också. Men du ville höra lite om Fed och Bank of England, eller ville du slänga in något om börsen först?
Om börsen, ja, det är väl, börsen är ju så att säga ett derivat på dina grejer. Vi hade en nedgång i samband med Fed och den skulle jag vilja veta varför börsen föll då eller vad det var som hände i alla fall som gjorde att börsen spekulerade ner lite grann precis efter de, ja, de kom där. Ska vi ta det först kanske?
Ska vi försöka reda ut det? Ja, jo, nej, men det var ju ett räntbesked från Fed här i onsdags kväll. Och jag håller med dig, lite konstigt. Jag tror orsaken till att börserna reagerade lite surt på det var att det fanns någon slags förväntan om att de skulle öka på de här köpen av räntepapper, men de behölls då oförändrade på 120 miljarder dollar i månaden. Och där var det möjligen en liten besvikelse, men jag tycker det går inte att säga annat än att det var ett väldigt mjukt besked från Federal Reserve. Det var ju första räntebeskedet efter att de ändrade sin målformulering. De ska ju numera försöka få inflationen att vara 2% i genomsnitt över tid snarare än att i varje läge sikta på 2%. Och eftersom vi kommer från en period då, ja, sen Fed införde ett explicit 2%-mål 2012 så har inflationen i USA varit 1,4%. Så de har ju mycket att ta igen då om de tänker så att snitt på 2%, vilket det nu är ambitionen då. Och jag tycker man ur det här pressmeddelandet kan utläsa att det är liksom 3 saker de vill se innan det blir aktuellt att höja räntan, som ju då i dagsläget ligger i ett intervall 0-0,25. Vi kan nog kalla det nollränta. Och det, då vill de dels att det ska vara maximal sysselsättning. De vill att inflationen ska ha nått 2% och dessutom att den ska se ut att överstiga 2% lite grann. Det är lite oklart hur mycket de tänker sig acceptera där under den närmaste tiden. Så det är 3 ganska tuffa villkor. Och
om de 3 tuffa villkoren, vilket låter nästan liksom omöjligt att nå här på kort sikt, det är först då de ändrar räntan så att säga.
Ja, precis. Och jag menar, man kan ju tänka, alltså jag skulle inte bli förvånad om det dröjer till 2024 eller 2025 innan Fed höjer räntan. Deras egen prognosperiod sträcker sig till och med 2023. Och fram till dess fanns det den här så kallade dotplotten då, som den kallas, där de enskilda ledamöterna liksom gissa hur de själva kommer att rösta. Och det är först 2022 som det behöver liksom flyta upp några pluppar där, någon som vill höja lite. 2023 var det 4 tror jag, men en stor majoritet för nollränta hela prognosperioden till och med 2023. Så att, ja, visst, börsen blev lite sur, men mycket vill ha mer. Det där var ett mjukt räntebesked, det går inte att säga annat.
Nej, vi får döpa om det. Jag tror vi pratade om det på något morgonmöte här i veckan. Att man pratar ju om hökar och duvor. Hökar finns inga som är längre knappt, men duvor finns det många av. Och de som är ännu mer än duvor får bli då kolibri eller något sånt där riktigt.
Ja, och då på samma tema då, så som du var inne på, Bank of England kom ju också med ett räntebesked. Och där var det inga överraskningar. Oförändrad ränta, i deras fall betyder det 0,1%. Men det som var den skrällen där var ju att de sa att de ska börja utreda minusränta. Försöka ta reda på vad det kan få för konsekvenser. Och det innebär ju då att de funderar på att införa det. Precis som ju vi hade länge. Så det kanske är läge att slå en signal till Stefan Ingves där och fråga hur funkar det där med minusränta egentligen. Men de ska göra en egen utredning.
Mm. Spännande. Ja, över till börsen då. Så visst, börsen föll lite precis på Fed-beskedet, men det var ju inte början på någon ny trend. Och tittar man bara i veckan här så är faktiskt Standard & Poor's upp 0,5% eller något sånt där. Så det var ju det var en väldigt kortvarig och inte beständig effekt där. Annars så tycker jag att det har varit en väldigt intressant vecka på börsen. Stockholmsbörsen har gått upp drygt 2%, nästan 3%. Ligger bra till jämfört med Europa och USA den här veckan. Har att göra med Handelsbanken som toppade vår tidning här. Jag vet inte hur många sidor vi gjorde på Handelsbanken där.
Ja, det var nog 10 i alla fall.
Det var 10. Det var fullt blåst då. Anledningen att vi gjorde så stort, det var ju egentligen att det var en tvåstegsraket för dagen innan. Dagen innan Handelsbanken var ute och sa att de skulle halvera antalet kontor, så hade de ju fått en skrivelse från Finansinspektionen där de inte får räkna sina risker på det sätt som Handelsbanken vill göra och har gjort. Och det skulle då innebära att bolaget ser mer skuld, eller banken rättare sagt, ser mer skuldsatt ut och att man då kanske inte kan dela ut lika mycket pengar som tidigare. Och det sänkte ju faktiskt, aktien är ner 10% den här veckan. Klart störst förlorare i banksektorn och även störst bland storbolagen, Handelsbanken. En riktigt jobbig vecka. Och då hade de ändå i alla fall initialt en positiv effekt på det stora nyheten som kom dagen efter Finansinspektionsnyheten. Det var nämligen att de ska halvera antalet kontor och de ska inte dela ut några pengar till sin personalstiftelse och det går en längre. Och det, anledningen att vi gjorde så många sidor på det är ju att det faktiskt är en väldigt stor händelse. Handelsbanken har ju stuckit ut genom den egentligen 70-talet när Wallander tog över där som en lite speciell ankunge i bankdammen. Men nu verkar de bli som de andra bankerna, få kontor. En personalstiftelse som inte är lika stark som tidigare. Och aktiemarknaden gillar ju det där. För om det blir så att säga, man har väl inte sett något värde i bankkontoret utan snarare sett det som en kostnad. Och Handelsbanken sa ju själv att man skulle spara 1 miljard på det där. Så det är en väg att gå. Vi får se hur det blir.
Kulturrevolution, det har väl varit väldigt mycket deras signum det här. Att de ska finnas nära kunderna. Från varje kyrktorn ska man kunna se ett handelsbankskontor. Inte det någon sån där gammalt motto?
Jo, precis. Och jag kommer ihåg när det var 2014 eller 15 när Boman var vd fortfarande och då var ju liksom alla bankkontor ska ha kontanter. Det försvann ju, så det är mycket liksom, det är en kulturrevolution och frågan är om vad det betyder för banken om de så att säga kommer tappa kunder här, att de då har fått kunder genom åren som har velat gå.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Som han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Gå till ett bankkontor, och nu när man inte kan gå till ett bankkontor, kommer de då börja liksom byta bank på något sätt? Alltså att deras USP har försvunnit, Handelsbanken, och det ska bli intressant att se här hur det där blir, om de har en annan typ av kunder än de andra, och att det blir ett tuffare slag för Handelsbanken att sänka sitt antal bankkontor jämfört med de andra. Sen ska man väl liksom också säga då att fortfarande, även om de drar ner bankkontoren här med värde knappt 200 eller något sånt där, så är det ändå den bank med solplatt flest bankkontor, så de kommer fortfarande vara, man kommer se dem men inte från varje kökstorn. Men det är en stor sak, och det här betyder jättemycket. Det är ju finansmannen Fredrik Lundbergs seger över Handelsbanksfären som det såg ut förut, för den här Octogonen-stiftelsen var ju kittet i Handelsbanksfären som ägde aktier i olika i SCA och Industrivärden och sådär bland annat, och så att säga kunde då bevara sitt oberoende genom den här Octogonen. Men den håller också då på att ebba ut nu, för nu de pengarna i Octogonen, om det inte fylls på med några pengar där, så kommer det ju sakta, eller till och med inte särskilt sakta utan kanske i ganska god hastighet försvinna då när folk pensioneras och tar ut sina pengar. Så det där är en stor sak, en jättestor sak som vi säkert kommer bevaka många gånger till under åren här och se vad som blir följden av det där.
Just det. Och så H&M då måste vi ju prata om.
H&M måste vi prata om.
Det flaggade du för.
Ja, H&M flaggade jag för. De kom då med försäljningssiffror och det kände vi till, och de blev precis som förväntat ner 16% exklusive valutaeffekter, lite mer med valutaeffekter. Men den siffran var så att säga helt ointressant i förhållande till det som stod lite längre ner i pressreleasen, nämligen att H&M tjänade 2 miljarder under deras tredje kvartal som går från juni till augusti. Förväntningarna låg på 300 miljoner, så det var en rejäl vinstförbättring motsvarande 3 procentenheters rörelsemarginal, vilket är mycket att överträffa en prognos med. Och skälet till det fick vi väl kanske inte alla svaren på eftersom vi bara fick en siffra. Men man kan ju, de lät väl antyda då att H&M har lyckats sälja sina kläder till bättre priser än vad de gjorde förra kvartalet. Och de gjorde en förlust på 6 miljarder, alltså första kvartalet. Eller deras andra kvartal menar jag. Och det går igen. Jag har sett andra, jag tror det var Inditex som var ute och sa samma sak. Spanska Inditex och även det här Next har också pratat om att prisnivån på kläder hålls uppe väldigt väl, trots att efterfrågan har ju varit väldigt låg då. Det är ju kraftiga fall på försäljningen, men det har då inte lett till den reamängd som har varit, och det är ju lite intressant, för det går liksom emot de här ekonomiska, ska vi säga, principerna som man har fått lära sig då, att en minskad efterfrågan ska leda till fallande priser. Men det här kvartalet har de hållit uppe priserna bra. Jag vet inte om det är en kartell vi har sett här under kvartalet eller vad det beror på, men någonting har hänt som gör att H&M tjänade 2 miljarder.
Ja, okej. Okay. Ja, det känns ju väldigt icke-intuitivt, minst sagt.
Ja, faktiskt. Så är det. Men det är en jättebra rapport, och jag tror att jag pratade faktiskt med Nils Winge kort som är IR-chef, och de var ju nöjda med, och det var därför de skickade ut, för H&M har aldrig tidigare kommit med en omvänd vinstvarning. De har ju slagit prognoser många, många gånger för det har ju varit genom tiden ett väldigt framgångsrikt bolag, men de har aldrig skickat ut förhandsbesked så här, och de kände väl att marknaden låg helt snett och att de hade gjort, det är nog inte bara goda priser i slutkundsledet, utan det har nog att göra en hel del med minskade kostnader också. Det var ju kanske veckans höjdpunkt då, men det har varit mycket. Fastighetsbolagen har gått riktigt bra, mellan 5-10% de stora fastighetsbolagen. Det beror ju på att sektorn var rejält pressad i början av coronapandemin här mars-april. Och sen så gick de ganska, de kom inte tillbaka på samma sätt som övriga aktier på under sommaren här, men nu kommer de lite i efterhand här, och det har väl att göra med att det vi pratade om när vi började den här sändningen, Victor, att pandemin, coronapandemins effekter på ekonomin inte är lika stora som vi trodde de skulle bli, och inte lika långvariga kanske framförallt, utan att folk betalar sina hyror, och även om vi inte är på kontoret så att säga, och att framförallt tror jag det har att göra med det som du också pratade om, Victor, att räntorna här, vi pratar ju om många år av väldigt låga räntor i USA, det lär väl gälla i Sverige också, det är klart att då
gör det nog.
och det gör ju mycket på tillgångspriserna.
Ja, och apropå det då så har vi faktiskt fått ett nytt prydligt rekord idag på morgonen fredagen här för svenska bostadspriser. HOX Value Guards Index som ju har gått väldigt starkt hela året egentligen efter den här dippen då precis i våras. Och det hänger väl väldigt mycket ihop med att vi inte kommer ha någon ränta på väldigt länge. På ännu längre tid än man trodde innan. Samtidigt då som den kategorin hushåll som sysslar med att köpa och sälja bostäder inte tydligen verkar oroa sig särskilt mycket för sina jobb. De här med lösare anknytning till arbetsmarknaden som vi pratade om förut kanske inte är de som köper varken lägenheter eller villor. Men sen finns det en intressant grej där tycker jag med bostadspriserna. Det brukar ju vara så, eller vi har ju vant oss för att det är lägenhetspriserna som stiger mest hela tiden. Men nu, tittar man det senaste året så är det faktiskt småhuspriserna som är upp drygt 10% och lägenheterna med 4%. Och det skulle man ju kunna spekulera i en corona-effekt. Att folk räknar med att även på lite sikt jobba mer hemifrån och att det då inte blir lika viktigt att kanske ha nära till jobbet utan att man hellre kanske har något extra rum eller vad det kan vara som man kan använda som kontor eller att man är intresserad av att ha en trädgård som man kan sitta och jobba i sommartid eller vad det kan vara. Vi får se om det där håller i sig, det kan vara något tillfälligt också. Men lite intressant att se ifall det är något första tecken på.
Intressant spaning. Då kan man tänka sig att priserna gynnas i kranskommuner till de stora städerna särskilt då förstås.
Ja, precis. Där finns det ju ett anekdotiskt exempel. En kollega till oss som har funderat på att köpa hus och nu börjar titta längre ut från stan därför att han och hans fru räknar med att någon av dem kommer alltid jobba hemma varje given dag och kan då sköta hämtningar och lämningar och sånt. Och den som ska jobba på kontoret, det gör inget om det är lite längre pendlingstid. Väldigt anekdotiskt då.
Man kan mjölka kossorna om morgonen om det är sådant.
Ja, kanske. Ja, men det blir intressant. Är det något mer du vill säga om veckan eller ska vi?
Nej, det var väl det. Det har rört sig lite via bilja, så vi har ganska mycket omvända vinstvarningar. Skrev jag någon liten blänkare om här i tidningen. Mm. Det kom ytterligare en idag då. Bilja flaggar för att deras resultat är mycket bättre än förväntat. Och det är nog att kostnaderna är låga. Man har hållit i kostnaderna väldigt, väldigt bra. För på omsättningsnivån, i alla fall vad det gällde exempelvis H&M och även Nobina som också kommer en omvänd vinstvarning, så prickade marknaden rätt på omsättningen men missade helt på resultatet. Så det tyder på att rörelsemarginalen, det vill säga att kostnaderna i de här bolagen är mycket lägre än vad man förväntat. Så det där kan bli någonting. Vi får se här. Jag tror det blir ganska spännande veckor framöver här. Vi brukar ju ha vinstvarningssäsong precis i början av tredje månaden i kvartalets utgång, om man säger så. Alltså typ av 3-4 oktober i det här fallet. Men det kanske är liksom att man har koll på sina siffror redan nu i september, vågar säga ungefär vad det kommer landa på. Så ja, det gäller att hålla utkik för det, tycker jag. Annars så tycker jag att vi kan släppa våra lyssnare. Nu har du någonting inför nästa vecka vad du ska hålla på med eller kommer du ta ledigt
för? Det är en rätt spännande vecka då från min horisont. På måndag kommer ju budgeten för nästa år. Mycket är ju känt. Det går ju till så numera att det portioneras ut som små nyheter en gång om dagen ungefär i några veckor innan. Men den samlade budgeten får vi då på måndag och den blir ju väldigt expansiv. Drygt 100 miljarder har Magdalena Andersson utlovat i ofinansierade reformer. Alla får sitt, verkar vara temat.
Behövs det? Om du tar över jobbet från Magdalena Andersson, skulle du skicka tillväg 100 miljarder nu? Eller är det liksom bara pengar som inte gör någon nytta? För det har ju redan liksom, ser ju ändå hyfsat ut.
Ja, nej, det är många bankekonomer tycker att det är lite överdrivet eftersom återhämtningen har ju kommit här. Sen så, jag tycker nog att det är rätt med en expansiv budget, sen om det ska vara 100 miljarder eller något lite mindre kanske inte. Men framförallt så är det väl bra om man försöker använda de pengarna, hur många de nu är, kronorna, på bra saker. Nu är det väl lite tendens då att med corona som någon slags ursäkt eller vad man ska kalla det, så har alla möjliga små favoritprojekt kunnat drivas igenom och maskerade som coronastimulans Och det gör det ju såklart mycket lättare i en budgetförhandling där ju fyra partier är inblandade. Så att, det är väl kanske det som är risken, att man sprätter ut pengar på både ditt och datten snarare än att göra det på sånt som verkligen är vettigt. Men det får vi ju veta mer om på måndag då.
Precis, det är ingen budget för att rädda oss från coronan utan för att rädda regeringen, kan man väl säga då. Eller?
Ja, om man drar lite spetsigt sagt så skulle man kanske kunna säga. Och sen på tisdag får vi faktiskt ett räntebesked från Riksbanken också.
Just det, och vad kommer Ingves säga där då?
Ja, de kommer nog inte säga mycket. Tror jag. Alla räknar nog med att det är absolut inga förändringar i politiken nu, men att de fortsätter säga att det kommer vara nollränta under prognosperioden 3 år framåt. Möjligen om de skulle på något sätt antyda något om de här köpen. De har ju precis börjat köpa företagsobligationer, vilket man fått en hel del kritik för. De har ju legat och köpt bostadsobligationer. Vi har precis pratat om bostadsmarknaden som ju är het. Ska Riksbanken verkligen elda på den ytterligare? Samtidigt så är det så att det här var saker de gick ut och sa att de skulle göra i våras när det var ganska stökigt på båda de här marknaderna. Och vi vill absolut inte få liksom en problem i finanssektorn som lök på laxen när det redan var enorma problem med den reala ekonomin. Så att det var nog vettigt av Riksbanken, och i och med att de sa att de skulle göra det så måste de nog göra det. Men om de säger någonting där, om ifall de tänker sig att kanske avsluta de här programmen i förtid eller några kommentarer kring det blir nog mer intressant än vad de säger om räntan. Sen har de ju problem på halsen när de så småningom igen ska börja bry sig om inflationen, i det att kronan har ju gått väldigt starkt det här året, och dessutom så ser det ju ganska mörkt ut vad gäller avtalsrörelsen som just är lite igång men som ska genomföras här under hösten.
Men mörkt menar du att det inte blir några löneökningar helt enkelt som inte stimulerar?
Ja, precis. De har ju legat för lågt ur Riksbankens perspektiv och ur oss från vårt löntagarperspektiv också de senaste 5-6 åren. Och nu ser det ut om något blir ännu lägre än de kanske dryga 2% som vi har haft nu. Men det är ju ett problem som ligger lite längre fram i tiden. Men vi får se. Tisdag är det Riksbanken.
Bra. Jag tycker vi stannar där. Trevligt att prata med dig. Du får en skön helg, Viktor. Vi får önska alla lyssnare en skön helg också. Utanför mitt fönster är det blå himmel och jag för mig att det ska se ut så hela helgen. Så det blir förhoppningsvis en bra helg. Och när ni inte ute i det fina vädret så kan ni lyssna på våra andra poddar. Du har ju en alldeles speciell egen podd, Viktor, Makropodden.
Makrorådet, ja. Kommer ett nytt avsnitt på onsdag.
Mm. Precis, och så har vi andra. Vi har
Digitalpodden.
Digitalpodden har vi. Förnuft och känsla har vi.
Ja, och så dagliga poddar. Morgonkoll och Ekonomistudion.
Vi har så det räcker och behöver. Bra, tack så mycket för att ni lyssnade. Jag hoppas ni har uppskattat vårt samtal. Ni får en skön fredag. Ulf Pettersson heter jag.
Och Viktor Munkhammar heter jag. Tack så ni har.
Tack, hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag 16:00.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.